Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på Värdetransporterånaren. Sex. Fängelse nummer ett. Hur som helst hamnade jag i fängelse. På kåken. Där var traditionen att de hårdaste snubbarna tog undersökningsprotokollen från alla nya fångar och kontrollerade att de inte hade golat på någon. Det var först efter det som man fick en tv till cellen och andra fördelar. Jag hade papper med mig så den detaljen ordnades genast. På den tiden var fängelserna inte lika uppdelade som på 2000-talet. Då fanns fortfarande en stor gård med en fotbollsplan och vissa fängelser hade simbassäng och grillar. När 100 till 200 fångar skulle ut på gården samtidigt blev det förstås ett jävla liv. Jag hade såklart hört fängelseskrönor, men jag blev ändå överraskad av hur det var och vilka som satt inne. 90% av fångarna var knarkare och rent slödder. Och jag blev riktigt besviken över att inte hitta de gangstrar eller mafiosos som jag hade förväntat mig. Men under årens lopp har jag lärt mig att de aldrig hamnar där. Det är socialfall eller vanliga tjuvar som åker dit. Ju skickligare du är, desto mindre syns du i medierna och desto mer sällan åker du fast och får skaka galler. Det är ingen merit att sitta inne. När du sitter i fängelse är du en loser. Det går inte att komma ifrån hur mycket man än skulle vilja. Då hade fångarna fortfarande ett förtroenderåd med 6 utvalda fångar som i praktiken skötte hela verksamheten. En gång i månaden fick förtroenderådet prata med fängelsechefen och förmännen och berätta om allt som fångarna var missnöjda med. Om de ville ha betalkanaler så frågade fängelsechefen vilka kanaler de önskade och så vidare. Det tog inte lång tid innan jag började sälja heroin på fängelset. Men själv tog jag aldrig några silar. Jag tjänade enorma summor medan jag satt av mitt straff. 100 000-tals kronor. Livet log verkligen mot mig, fast jag var en fånge. På kåken lär man känna folk och lär sig vilka som är schyssta. Om det är 200 fångar så finns det åtminstone 50 bra killar bland dem. Vi grillade på gården, åt bra och styrketränade som galningar. Man fick även ta emot besök. Det får man nog fortfarande. Det fanns en möteskorridor dit vem som helst fick komma så länge gästen inte hade några prickar i belastningsregistret. Eftersom jag var singel och saknade familj beställde jag dit horo varje helg. Jag kunde tillbringa 2 timmar med henne, betala och få ligga. Det kom en ny kvinna varje lördag och söndag. Då och då hälsade någon polare utan brottsregister på också. Men sådana kompisar hade jag ont om. Det fanns inte så många gäng ännu. Men de svenska fängelserna har ändå alltid varit mycket våldsammare och hårdare än de finska. Finnarna tror kanske att det är tvärtom. Men de finska fängelserna är rena lekskolan jämfört med de svenska, där andelen utlänningar är mycket större och hela mentaliteten är mycket hårdare på något sätt. På min avdelning fanns en utländsk gubbe som i och för sig var rätt svensk. Han pratade svenska, slängde käft och sådär. Vi var på väg till matsalen när han sa att det luktade skit. Jag sa att han hade snoken för nära käften. Det var inget illa ment. Det var bara sånt man sa. Men på eftermiddagen, när jag satt i cellen och kollade på TV, kom den här irakiska gubben och sa att alla satt ute i mötesrummet och att jag måste be honom om ursäkt för det jag sagt. Han förklarade att i hans kultur respekterade man de äldre och fick inte tala till dem som jag hade gjort. Först blev jag helt chockad. Vad fan kommer gubben och jiddrar om kultur? Självklart ska man respektera de som är äldre, men då måste de också bete sig så att de förtjänar ens respekt. Men jag sa bara, visst, då går vi. Mötesrummet låg intill köket. Jag gick dit och hämtade en stor stekpanna. Kom ut och drämde till gubben med den så att han hamnade på fängelsesjukan. Själv blev jag flyttad till ett annat fängelse. Så gick det till på kåken. När jag hade suttit ett par år flyttades jag som förstagångsförbrytare till en öppen anstalt i Uppsala. År 1994 hade man inlett ett försök där alla som hade suttit i fängelse länge överfördes till en öppen anstalt. På den här anstalten satsade man på utbildning och där blev jag god vän med Liam Norberg, som senare blev en verklig kändis i Sverige. Jag ska berätta mer om honom senare. Snart märkte man hur det gick när yrkeskriminella, särskilt unga, kom till ett öppet ställe där vakterna inte var vana vid yrkeskriminella. Det dröjde förstås inte länge förrän vi ägde hela stället och fick allt vi ville ha. Vi bodde i en barack med gallerfönster. Vi blev inlåsta klockan 9 och dörrarna öppnades vid 7. Däremellan gjordes inga kontroller. Dessutom fick vi nycklarna till gallerfönstren av en vakt. Vi öppnade dem många gånger och stack ut på stan för att festa. Vi drack sprit och festade så mycket vi orkade. Till att börja med var vi smarta nog att hålla oss ute i förorten. Vi visste att det fanns snutar och kameror i centrum och att man kunde åka fast där. Men en kväll, när vi var dragna och stämningen var på topp, fick jag och en polare för oss att åka till Spybar i Stockholm. Vi festade hela natten och åkte tillbaka på morgonen. När dörrarna öppnades gick vi bakfulla till frukosten i matsalen. Dagen därpå ringde polisen upp fängelsechefen och påpekade att de måste meddelas när fångarna skulle ha permission. Det var vi som åsyftades. En polis hade känt igen min polare. Fängelsechefen svarade förvånat att vi inte hade haft någon permission. Vi togs in på förhör och även polisen deltog. Vi förnekade alltsammans. Men poliserna hämtade inspelningarna från Spybar där vi dansade helt dyngraka. Jag skickades tillbaka till kåken. I Sverige väcktes fångarna klockan 7 på morgonen. Alla hade en arbetsplats. Det var precis samma skitgöra som i Finland. När jag var på kåken fick jag jobba i köket. Jag är rätt bra på att anpassa mig, så det gick ganska bra. Om det blev slagsmål mellan fångar så hände det i matsalen eller på gymmet när det var rast. Man hade utevistelse även på kvällarna då man fick vara på gården eller gå till gymmet och spela badminton. På den tiden fanns det fortfarande fria vikter på kåken. Som jag redan berättat började jag sälja heroin och fick rätt snart en bra position. Alla visste vem jag var och att de inte skulle jävlas med mig. Men eftersom jag är en ganska social snubbe hamnade jag sällan i slagsmål eller andra knipor. På något sätt fick jag affären att rulla på utan att behöva använda så mycket våld. Ibland hade jag permission. En gång gick jag på min brors bröllop. När vi satt där runt bordet kom en främmande ung kille fram och pratade med mig. Det visade sig att han var polis och precis hade blivit civilsnut. Han sa till mig att han ville göra karriär och att han trodde att jag ville samma sak. Sen föreslog han att vi skulle samarbeta så att vi båda kunde dra nytta av varandra. Jag frågade honom rakt ut vad han hade för budget. Ganska stor, sa han. Han kunde betala upp till 10 lax för bra tips. Det här hände runt 1997-1998, så det var en ganska stor summa. Jag tackade förstås nej till erbjudandet. Jag sa, jag tänker inte gola på någon. Men eftersom du säkert har en skitlön och behöver pengar, kan vi säga att jag betalar dig om du varnar när det är något på gång. Det gick han inte med på och hela grejen rann ut i sanden. Men på den tiden hade polisen börjat rekrytera kriminella. De hade pengar och det blev början på en katt-och-råtta-lek. Jag tycker inte att det är fel att samarbeta med polisen så länge man inte säljer ut sina polare eller andra tjuvar. I Sydamerika, liksom i Spanien, har alla större spelare sina poliskontakter. I Sydamerika, Bolivia eller Colombia har polisen alltid koll på de stora knarkjobben. Och de stora spelarna ger polisen en del av kakan från dem. Poliserna där tjänar så satans lite pengar och knarkhandeln ger så mycket stålar att det räcker till dem också. Bossarna tar sig inte ens an de stora jobben om de inte har polisens stöd. Inom polisen rör sig pengarna uppåt. Alla som åker fast för drogsmuggling är losers som åker till Colombia eller Bolivia för att hämta några kilo. Någon måste ju åka fast ibland. Men de som hämtar 50-100 kilo eller 500 kilo åker sällan fast. Om du åker många vändor kan du förstås åka dit. För alla poliser är inte korrumperade, även om de flesta är det. Som sagt hade jag redan varit kriminell länge när jag fick min första dom 1994. Polisen visste mycket väl vem jag var, fast jag inte hade åkt fast. Så när jag sökte till ett fängelse som Mariefred med förstagångsförbrytare och ungdomar fick de information om att jag var en alldeles för förhärdad brottsling för dem. Jag sattes genast på Kumla och flyttades sen till Hällby. Hällby har alltid haft dåligt rykte och då var det en riktig soptipp. Där fanns tre bostadsbaracker och en utomhuspool mellan barackerna och matsalen samt en handbollsplan. Där fanns också en fotbollsplan och en gympasal. Jag vågade i och för sig aldrig simma i bassängen eftersom det var så många fångar som sköt heroin och jag var rädd för sjukdomar. Där hamnade jag alltså 1994 och som jag sa så blev jag överraskad av att det inte fanns några riktiga maffiagubbar eller kriminella. Det var bara pundar och losers där. Alla tränade, både fångar och vakter, och tog anabola. En dag kom en sommarvakt och frågade om vi tog anabola. Han kom dagligen och snackade och kunde till exempel säga att han var riktigt bakis eller att han inte fick in några stålar på helgerna. Självklart fattade jag att han ville göra sig en extra hacka. Jag frågade vakten om han kunde fixa en spritflaska åt oss. Jag skulle betala bra. Det gjorde han. Sen sa han att han kunde fixa anabola också, men inga droger. Bara sprit och anabola. Och så började han fixa anabola åt mig i fängelset. Men när jag berättade för honom hur mycket man fick för heroin inne på kåken och hur stor vinsten blev så dröjde det inte länge innan han började smuggla in heroin också. Då fixade jag två torpeder för beskyddarverksamheten. Två stora finländare som befann sig ganska högt upp i fängelsets hierarki. Det gick inte lång tid innan jag hade tagit över knarkförsäljningen i fängelset. Jag hade snubbar som skötte försäljningen och andra som skötte indrivningen. Nu fick jag in så mycket grejer att alla var helt paffa och frågade hur jag kunde fixa så starka och bra grejer. De tyngsta pundarna, som kallades för garage, förvarade grejerna. Namnet kom sig av att de hade knarkpåsen i arslet. Så småningom började jag bli misstänkt för knarkhandel. Jag hade för mycket makt i fängelset och cheferna anade vad det berodde på. Därför blev jag flyttad till Norrtälje.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Där fanns två tennisbanor och en utomhuspool. Jag spelade tennis och försökte sköta mig så att jag skulle få pappren i ordning. Eftersom jag var ung och inte hade åkt dit för något så fick jag komma till öppenvårdsanstalten Studiegården i Uppsala. Det var ett helt nytt koncept då. Där kunde man studera med stöd av lärare. Fångarna hade studieplikt, så jag gick gymnasiet på Kåken i Uppsala. Eftersom Studiegården var en öppen anstalt var det ganska enkelt att fixa in sprit med mera. Vi drack en hel del, men tog aldrig något knark förutom LSD en gång. Som ung hade jag spelat fotboll på hög nivå, så jag skrev på för ett Uppsala lag i division 3. Det gav mig ett par tusen kronor i månaden. Jag cyklade en mil från fängelset till träningen, tränade i nästan 2 timmar och cyklade en mil tillbaka till fängelset. Det upprepades 5 dagar i veckan. Då var jag i mitt livsform. Jag satt på en öppen anstalt. Men sen flyttades jag till en ännu öppnare där man bara behövde vara på nätterna. Det var Björka i Bromma. Det var som en villa med en stor matsal på nedervåningen. Där fick jag ett eget rum. På morgonen åkte alla fångarna till sina jobb eller för att plugga och återvände tillbaka på kvällen. Varje helg fick man permission. Vi hade inte ens någon fotboja utan allt byggde på förtroende. Jag kom in på Globens 1-åriga restaurangskola där man skolades till restaurangchef. Man skulle ha gått gymnasiet och ha minst 2 års restaurangerfarenhet. Jag hade ju jobbat på restaurang i Spanien och varit bartender i Sevilla 1994, vilket var en stor merit för mig. Återstoden av domen gick riktigt bra. Jag gick på restaurangskolan och så på fängelset och så vidare. För mig var det viktigt att man kunde ansöka om permission där. Även mitt i veckan. Jag tog permissionen från Björka för att råna postens uppräkningscentral, dit värdeväskorna fördes. Vi tog 7 av 8 värdeväskor och tjänade 5 miljoner kronor. Det var ingen dålig summa med tanke på att jag satt i fängelse och gick i skolan. Efter rånet fortsatte jag som om inget hade hänt. När jag kom ut hade jag strax över 1 miljon i fickpengar, för vi hade varit 4 personer om rånet. Inte pjåkigt alls. Mer om detta senare. Det hänger mycket på en själv hur fängelsevistelsen blir. Alltså på ens egen inställning och på om man har ett mål. Jag har aldrig påstått att jag skulle vara klok, men socialt är jag ganska begåvad och anpassar mig alltid till situationen. Och det är viktigt. Samtidigt är det ingen höjdare om du klarar det för bra i fängelset. För då är det no big deal. När jag var ung hade jag en mardröm om att jag satt på Kronobergshäktet. När jag vaknade tänkte jag, fan vilken jävla mardröm. Tur att det bara var en dröm. Men när jag öppnade ögonen och vaknade till insåg jag att fan, mardrömmen var sann och jag sitter på Kåken. Den känslan glömmer jag aldrig. Det var så fruktansvärt att mardrömmen faktiskt var verklig. Ändå fortsatte jag med brotten. Och hamnade på Kåken igen. Som yngre var det förstås lättare att sitta inne, innan man hade hunnit bygga upp ett liv. Och åtminstone jag tog en dag i sänder. Jag hade egentligen inget mål. Jag ville bara ha pengar och måste göra rån för att få det. I fängelset är det inte många som har något mål. Och ännu färre kan se sitt liv på 5 års sikt. Som äldre blir man medveten på ett annat sätt om vad som faktiskt är viktigt och vad man verkligen borde bekymra sig om. En annan grej är att det är ganska jävla patetiskt med en 50-åring som knarkar. Allt har sin tid. När du hamnar på kåken som ung får du kontakter och påverkas av andra fångar, särskilt äldre fångar. Samtidigt får du på sätt och vis utbildning av dem. Om du inte redan var kriminell när du hamnade där som ung, så är du det garanterat när du kommer ut. Jag har under årens lopp haft många hedliga vänner, barndomskamrater och så vidare. Men sedan den undre världen satte klorna i mig och min kriminella familj blev starkare, har jag träffat mina hedliga vänner mer och mer sällan. Jag har hållit dem på avstånd, vilket inte alls är bra. När jag var ung var jag lite skraj i fängelset till en början. Men jag hade ändå levt ett liv där man skulle vara hård och hävda sig. Om någon jävlades gällde det att genast ge honom på käften. När jag kom till fängelset för första gången hade jag många bekanta där och ett grundmurat rykte. Det underlättade en hel del. Det är ett faktum att de svaga på kåken blir trakasserade och tvingade till att fixa in knark och så vidare. Mest knark förs in vid familjebesök och 90% av det är gömt i röven på någon. Många har frågat mig hur jag anpassade mig till kåken. Allt hänger som sagt på ens inställning. Det är ganska avgörande här i livet. De jobbigaste typerna på kåken är de som gråter över varenda jävla småsak och ältar sin dom och hävdar att de är oskyldiga. Sådana bittra typer är riktigt irriterande. De har jag svårt att stå ut med. En snubbe som satt inne samtidigt med mig hade också varit med på ett av våra rån. Han tjatade ständigt om att han hade blivit dömd utan bevisning och upprepade det så ofta att han själv började inbilla sig att han var oskyldig. Till slut ledsnade jag och sa: "Men du var ju med på stöten." Det fick tyst på honom. Det värsta straffet är att tvingas sitta inne med folk som du annars aldrig skulle ha något att göra med. När du träffar dem 10 gånger om dagen i samma lilla korridor är du så illa tvungen att komma överens med dem. Det är sjukt jobbigt. Man borde fokusera på att träna och plugga, men det är också svårt. Kåken är en deprimerande miljö. 7. Frihet. Året var 1998 och jag hade muckat från kåken. Jag hade alltså varit misstänkt för 10 rån men dömdes bara för 1. Varför? För att när det sker många rån av liknande karaktär så letar polisen efter mönster i dem. Vilka bilar som har stulits och hur flyktvägarna har planerats. Om de hittar en flyktbil så mäter de förarsätets avstånd från pedalerna och backspegeln. Längden på föraren och personen som satt bredvid. När man parkerar flyktbilen får man aldrig glömma att skjuta tillbaka sätet och vrida speglarna i andra lägen. Hur stressad man än är. Under hård press är det inte alltid man minns det. Eller så har man inte tid för att man måste dumpa bilen snabbt. Givetvis samlar polisen också in uppgifter om rånarens utseende och kroppsbyggnad. Om personen var atletisk, fet eller lång. Personens hudfärg, brytning med mera. Om rånarna var aggressiva eller artiga. Utifrån alla dessa uppgifter upprättar polisen en rånarprofil. Och även om bevisning saknas så vet poliserna ofta vilka som ligger bakom rånen. De visste rätt mycket även om oss. Till exempel hur många rån vi hade genomfört. Det tvingade oss att hela tiden agera mer och mer professionellt och försiktigt. Och vi hade nästan alltid någon i vår inre krets som tipsade oss om stöten. Jag har redan berättat att jag deltog i ett rån när jag var på permission från Björka. Tipset kom från de tidigare nämnda gubbarna. Posten i Väsby skulle sluta med alla värdetransporter. Gubbarna hade en hantlangare på postens räkningscentral och visste att det fanns över 20 väskor fulla med pengar där. Det var kort om tid för räkningscentralens stängning närmade sig. Vi var tvungna att snabbt få till stånd en stor stöt. Eftersom Björka var en öppen anstalt som beviljade permissioner ansökte jag om permission för att gå på min brors födelsedagsfest. Vi tar oss dit på natten med luvor över ansiktena och en stege. Vi kapar sladden till övervakningskameran. Det är inte svårare än så. Ingen håller koll på kamerorna. De spelar bara in och ingen märker något avvikande. Vi parkerar flyktbilarna på bakgården till räkningscentralen. Sen går vi ut på gården i byggjobbarkläder, som om vi hade något där att uträtta, och väntar på att den sista värdetransportbilen ska komma med väskorna. När den till slut kommer rullar vi ner luvorna och springer in på räkningscentralen. Vi tvingar in alla och binder dem i buntband. Senare läser vi i tidningen att någon ur personalen hade sprungit och gömt sig på toa utan att vi märkte det. Men det spelade ingen roll. Vi packar värdeväskorna, 8 stycken, i kassar och går ut på bakgården. Där ligger ett 10-tal personer bundna med buntband. Av någon anledning hade det dykt upp mer folk på gården. Men polarna där har skött sitt jobb. Snyggt jobbat, tänker jag. När vi kör till platsen där vi ska byta bil passerar vi minst 5 polisbilar. På parkeringen till en skola väntar en rallyförare vars uppgift är att föra pengarna i säkerhet. Vi slänger in värdeväskorna i hans bil och han far iväg som en raket. Rallyföraren har en gård utanför Stockholm dit han kör på småvägar. Vi byter till rena kläder och skor och lämnar de gamla i bilen tillsammans med våra kläder. Vi går till vår bytesbil ett par 100 meter bort och kör på småvägar in till Stockholm. Där tar vi tunnelbanan till Stureplan och går ut och käkar. Vi firar den lyckade stöten med ett glas whisky. Jag sover på hotell och återvänder till Björka dagen därpå. Under nästa permission åkte vi tillsammans till rallyförarens gård och fördelade pengarna mellan oss. Föraren fick bra betalt för sin insats. Tillbaka till Stockholm 1998. Det var först när jag kom ut ur fängelset som min kriminella bana verkligen fick luft under vingarna. Jag började jobba som bartender på maffiaherrarnas krog och fortsatte med samma sorts liv som tidigare. Man hjälpte sina polare och gjorde allt möjligt ihop. Man delade på bytet från stötar. Om någon åkte dit var det självklart att hjälpa honom. Bytet från poststöten i Väsby var över 5 miljoner kronor. Vi tog väskorna till samma ställe som alltid. De öppnades och vi fick pengarna. Det skrevs mycket om rånet i tidningarna. När jag muckade från kåken hade jag, som jag tidigare nämnt, 1 miljon kronor på fickan. Inte illa alls.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV.
Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.